Ja, temat var utlyst att gälla Martin Luthers bibelsyn. Men det, när jag förberedde mig så tyckte jag att det var lite väl ambitiöst att redogöra för hela Martin Luthers bibelsyn. Så jag ändrade rubriken till några aspekter på Martin Luthers bibelsyn. Och det kan man säga att det är ett massivt ämne om man tänker på Luthers bibelsyn. Det vetnar inte minst såna här böcker om tegelstenar, Ebbe Thestrup Pedersen, Luther som skriftförtolkare, till exempel den dansk teolog som har skrivit en doktorsavhandling. Det här är band 1, det finns tydligen flera band, men jag har inte dem. Sen har vi Ingemar Öbergs lika tjocka bok, Martin Luther, Bibelsyn och bibeltolkning hos Martin Luther, en klassiker på något sätt. Oftast när man lyssnar till föredrag om Luthers bibelsyn så märker man att de har utgått från den här boken. Så det är ganska ambitiöst ämne att behandla Luthers bibelsyn. Så därför har jag valt att koncentrera mig på sånt som jag tänker att ni skulle kunna finna lite mer intressant än om man kör hela ämnet. Eller skulle försöka sig på att göra en sammanfattning. Så det till exempel sådana här frågor, att trodde Luther på verbalinspirationen, det vill säga att skriftens ord, enskilda ord, är givna av den helige ande, eller är det någonting som senare, på senare tid har kommit in i den lutherska kyrkan, och var Luther en bibelkritiker, och vad menar Luther när han sa att han driver Kristus mot Bibeln? Vi hör ju ofta sägas att vår tro baserar sig inte, eller föremålet för vår tro är inte en bok utan en person, det vill säga Kristus. Det här låter ju som Luther skulle vara källan till en sån förståelse. Sen någonting om Luthers bibeltolkning, men det lämnar väldigt mycket utanför skopet så att säga. Det allt som rör hur Luther såg på den allegoriska bibeltolkningen, skriftens klarhet, det sakramentala i bibelsynen, som Öyvind var väldigt mycket in på, att Guds ord är ett nådemedel, när Guds ord predikas så är det för Luther som exorcism, att den helige ande driver ut djävulen. Det kraftiga sakramentaldraget, så det har jag inte behandlat, utan jag koncentrerar mig på Bibelns inspiration, i vilken mening är Bibeln Guds ord och så vidare. Men vi ska börja med några vittnesbörd om Luther. Jag googlar runt lite och tittar vad människor säger idag om Luther, vilken bild man har av honom i vår tid. För att man har ju fått lite den bilden att Luther han var den här frihetskämpen, eller folk uppfattar honom som den här frihetskämpen som befriade oss från Rom, och att Rom, den romerska kyrkan, så stod för förtrycket och det bokstavstrogna, och sen kommer Luther och för han blir det blir bara frihet alltihop, och att man är inte bunden av någonting utan man är sin egen lyckas med på något sätt, att man tolkar själv. Och man skapar själv sin egen religion. Lite den bilden har man fått kanske av, åtminstone här i Norden. Så uppfattar man Luther, att han var frihetens man. Så jag skriver en Johan Blix. Martin Luther yttrar sig på flera ställen negativt om det som han nämner bokreligion. Dyrkan av skriven text. Guds ord hörs, det är för honom själva poängen. Och det måste man säga, det ligger någonting i det. Att predikan är väldigt viktig för Luther. Men vi kan återkomma till, och ni kan själv skapa er en uppfattning av om Luther är emot boken, alltså skriften. Eller att han tycker att bokstaven där är onödig. Sen var en annan präst som uttryckte sig så att få personer har på senare år inspirerat mig så som reformator Martin Luther. Under studietiden i Uppsala blev jag presenterad för den liberala Luther, han som inte riktigt trodde på Bibeln, som kallade Jakobs brev för en halmepistel Och så var den föregångare till den moderna bibelkritiken. Ungefär som man i DDR officiellt framställde Luther som en föregångare för den moderna kommunismen. Ja, jag vet att det finns många Lutherbilder. Men det var först när Balvar började läsa hans egna bibelkommentarer som jag förstod att den liberala Luther var en försvenskad och därmed anpassad Luther. Och det här som jag lite har misstänkt också, det är ett vittnesbörd det här i och för sig. Men när man läser lite andra böcker också om Luther, man får den här bilden att man framställer Luther som han var den som skapade, som gjorde första steget till den här moderna historisk-kritiska bibelforskningen. Och kommer inte ihåg, ja, det var Becker, Sigurd Becker som skrev en artikel som heter om inspirationen hos Luther, eller inspirationstanken, och han liknade, han säger det lite som en dragkamp inom protestantismen, att alla vill försöka få Luther över på sin sida. Bibelkritikerna vill hänvisa till Luther att det var han som han var också bibelkritiker. Och Becker säger också att vi som tror på Bibelns verbala inspiration, så vi skulle gärna ha Luther över på vår sida. Så det är en liten dragkamp om vems man han är egentligen. Sen finns det ju en del märkliga Lutherord. Det som jag lite var inne på, om motståndarna pressar skriften mot Kristus, driver vi Kristus mot skriften. Det ska vi återkomma till. Och sen lär han också sagt i företal till Jakobs brev att han vill inte ha honom jag vill inte ha honom i min bibel, så om Jakobs brev. Det ska vi också återkomma till. Och där säger han också det som inte lär Kristus är inte apostoliskt, alltså underförstått. Det är i bibeln. Men det första vi ska stanna inför, vem eller vad har auktoritet för Luther? Och bakgrunden med detta är ju att ofta när vi själva diskuterar saker i trosläran, så vi behöver ju ha något argument för det vi står för. Alltså vad baserar vi vår tro på? Är det någonting som en kyrklig auktoritet har sagt, kanske en kyrkofader, eller är det Luther själv? Är det vår pastor, eller är det biskopsmötet eller någonting? Och det här var ju också en väldigt avgörande fråga för Luther. Och jag har själv funderat mycket på det här, att hur var det i fornkyrkan? Hur argumenterade det där? Gick man till skriften och vad säger skriften? Och hur var det egentligen med Luthers? Vad var egentligen auktoritet för Luther? Och sen Ola kommer in på det här. Hur argumenterade man i till exempel i Concordieboken, Concordieformeln, kanske mer specifikt. Och vilken roll har fäderna där? Men vi ska komma ihåg att Luther växte upp i en kyrkotradition där påven och koncilierna ansågs ofelbara. Det var väldigt radikalt när Luther i samtalet med Johann Eck i Leipzig ifrågasatte att koncilierna skulle vara ofelbara. Och hans förtroende efter den här disputationen 1519, så tappade han lite förtroende för påven och kyrkomöten. Det var ett par år efter att han spikade upp sina teser. Men så kan vi fråga att men Petrus, Paulus och Johannes, var inte de också människor? Det var detta motargument han ställde sig inför där i den här disputationen. Att varför hänvisar han till att det sitter människor i kyrkomöten, att påven är en människa och inte Gud? För att Bibelns författare är ju också människor. Och så säger Luther då, och här kommer den här inspirationstanken, att Bibeln är utandad av den helige ande. Det är en sak när människan själv talar, det är en helt annan sak när Gud talar genom människor. Så Gud talar genom människor. Och han säger om Mose, han förkunnade aldrig någon enda människolära, det vill säga skriften, Moseböckerna, utan det som befalldes honom att tala, vilket nästan varje kapitel visar. Sen någonting om skriften och kyrkofäderna. Det säger Luther, Guds ord är Guds egen visdom och helt säkert sant. Och sen finns ett citat där han som hör ihop med en strid med Hieronymus Emser om det gäller mässoffret och celibatet och den romersk-katolska kyrkans exklusiva prästämbete. Och Emser hade då hänvisat till fäderna, att så här tänker de i de här frågorna. Och då säger Luther, om Emser så kunde citera tusen ställen från fäderna, så skulle han ändå inte ha bevisat sin sak. Fädernas ord är ord av människor, sådana som tagit miste, men Sankt Petrus ord är Guds ord. Så att för Luther räcker det inte, här 1521, så räcker det inte att man kan citera kyrkofäderna och säga att så här säger Augustinus eller så här säger Ambrosius eller så vidare, utan det man behöver ha Guds ord på som stöd för det man påstår. Men därmed så är det inte sagt att Luther skulle avvisa fäderna direkt, utan han citerar gärna fäderna i sin polemik mot Rom för att visa att hans lära inte är något nytt, utan det finns redan hos Augustinus och så vidare. Men, säger han, fäderna träffar inte alltid texternas ordalydelse, utan de får fram med utbroderingar och ibland ohållbara påståenden. Därför måste fäderna prövas inför Bibelns ord. Sen finns det ett citat om när Luther uttalar sig om en som hade fungerat som hans lärare, Jodokus Trotfetter. Och bakgrunden här är att han gick hårt ut mot Luthers teser. Och så säger han att du var den första att lära mig att man endast är förpliktig att tro de kanoniska böckerna. Alla de andra ska man bedöma som Augustinus, ja också Paulus och Johannes befaller oss att göra. Så att där slänger han Trotfetters egen undervisning mot hans ögon när han kritiserar hans teser. Och så säger han, kan han säga, den heliga skrift är den helige andes bok. Det är inte likgiltigt hur vi hanterar den. Och det finns skäl att tro, eftersom det är Gud själv, Gud den helige ande, som har skrivit boken. Nu ska vi komma in på mer exakt på Bibelns inspiration. Och här är forskarna, som sagt, som jag nämnde i början, lite oense, eller ganska mycket. Vad är Luthers förhållande till verbal inspirationen? Är det medeltida tankerester som finns kvar hos Luther, det ställen där han verkar tala på sådant sätt att han skulle tro att de enskilda orden är ingivna av Gud? Och konservativa forskare kommer i regel fram till olika slutsatser här. Pedersen, som jag var in på, han kritiserar ganska skarpt Franz Piper för att han placerar in Luther i ortodoxins fack och menar att det finns ingen läroskillnad alls i fråga om inspirationen mellan Luther och dogmatikerna på 1600-talet, till exempel. Men sen har vi ju Ingemar Öberg. Han gör stora ansträngningar i den här boken för att komma till botten med frågan. Han är väldigt ambitiös och jag tycker han gör ett väldigt bra arbete. Vi kommer till hans slutsats sen, vad han säger. Men frågan är då alltså att är tanken på en verbal inspiration en uppfinning av de senare lutherska fäderna? Nej. Inspirationstron är själva utgångspunkten i Luthers bibelsyn. Och vi kan ta som exempel här Marburg 1529, Luthers samtal med Zwingli och Jukka Lampadius, där han för ett enda ords skull avvisar motståndarsidan, alltså nattvardsstriden. Han säger, det kommer inte att hjälpa dem att säga att vi har stor respekt för Guds ord och hela evangeliet, förutom när det gäller detta enda ställe. Kära vän, Guds ord är Guds ord. Den som anklagar Gud för lögn, gäller det så bara ett enda ord, och så hedar honom, eller säger att det är en liten sak att Gud blir hedad och beslagen med lögn. Han hedar hela guddomen och anser att all hedelse av Gud är något obetydligt. Det vill säga att ett enda ord, och det är ju ett vittnesbörd om Luthers tro på inspirationen. Om detta ord, detta är min lekamen, detta är mitt blod, Och detta är inte skulle vara inspirerad utan bara någon luddig tanke, så skulle det vara mycket lättare för Luther att ge efter här på den här frågan. Så att eftersom han trodde på verbal inspirationen, att det lilla ordet är också är Guds ord. Gud har velat ha det så, det helige ande. Så därför så kan han inte ge efter. Ibland hör man sägas, Gud har inte kastat ner Bibeln från himlen. Eller så kan man säga, Bibeln innehåller människors tankar om Gud. Och till det kan Luther säga, den heliga skrift växte inte fram på jorden. Och man ser hans bibelsyn till exempel i psalm 51. Det är ju samma sätt att tala som vi hittar i apostlagärningarna, där man citerar att den helige ande säger genom David det och det. Vilken människa kunde tala om omvändelse och syndernas förlåtelse som den helige ande talar i denna psalm 51 alltså. Det är inte, han säger inte att det är David som talar, utan det är den helige ande som talar. När du har att göra med skriften måste du komma ihåg att det är Gud själv som talar. Den heliga skrift är uttalad genom den helige ande. Och sen kommer ett citat som är ganska, det är väldigt starkt, för att det är nästan så att han utplånar Bibelns mänskliga sida, att den är skriven genom människohand. Den heliga skrift är icke judarnas, icke hedningarnas, icke heller änglarnas, än mindre djävlarna, utan Guds alena. Han ensam har talat och skrivit den. Så kan Luther uttrycka sig. Sen har vi igen Zwingli, som kritiserar Luther för att splittra kyrkan, den evangeliska kyrkan, för fem ords skull. Och det gäller ju då nattvardsstriden. Jag vet inte exakt vilka fem ord det är. Jag har mina aningar, men det kan vi låta vara osvuret. Med sådana kommentarer vittnar de mot sig själva och visar vilken slags ande de har och hur dyrbart, alltså det är sagt ironiskt, de aktar Guds ord. Dessa dyrbara ord avfärdar de som fem stackars usla ord. Det vill säga, de tror inte att det är Guds ord. För om de trodde att det är Guds ord skulle de inte ha kallat dem fem stackars, utan de skulle ha ansett redan en prick, alltså en i-prick, eller en bokstav för något större än hela världen, och som de skulle darra inför som inför Gud själv. För den som föraktar ett enda ord av Gud kommer inte heller att anse något annat ord för stort. Och här, när jag läser detta citat, så kommer jag att tänka på hur man i vår tid på sina håll behandlar historiska och geografiska data i Bibeln. Att det är inte det som är det centrala, så det kan man hantera hur som helst. Man kan avvisa sådana uppgifter hur som helst, eftersom det inte är det centrala i Bibeln. Men Luther säger, vad mig beträffar, så ett enda ställe i skriften, det gör hela världen för trång för mig. Men om det bara ytligt går förbi det och inbillar sig att det är människor, då är det möjligt att ingen ställe i skriften kommer att övertyga dem. Karlstadt gör en martyr av det lilla ordet detta. Zwingli gör en martyr av det lilla ordet är. Eucolampadius gör en martyr av det lilla ordet kropp. Och de andra av hela texten. Det vill säga, man väljer vilket ord man vill till intet göra och tolka om. Sen har vi det här kända stället som handlar om, Luther fick en fråga om hur en handfull vatten kan hjälpa själen. Så säger han, min kära herre, varifrån kommer orden? Från Gud eller från förnuftet? Det vill säga, vem är det som påstår att dopets vatten kan frälsa själen? Sen, det som är hör ihop med eller som är det stora själva grunden i den historiskt kritiska forskningen och bibelförståelsen, att kan vi räkna med under? Kan vi räkna med Gud helt enkelt? Kan Gud ingripa i historien? Och de som vill göra Luther till en företrädare för den historiskt kritiska bibelforskningen, så behöver inse att undren, det är aldrig ett problem för Luther. Han räknade med Gud mer än de flesta. Det var absolut inget problem. Hans skriftkritik har ingenting att göra med det som den moderna bibelkritiken grundas på. Att man inte tror på Gud och inte tror att Gud kan ingripa i vår historia. Att han inte kan uppenbara saker som kommer att ske, det vill säga profetia. Utan det handlar om helt någonting annat. Men vi ska säga om skapelseberättelsen. Jag har ofta sagt att den som vill studera den heliga skrift alltid ska vara noga med att förbli vid de enkla orden så ofta han kan. Och aldrig vika från dem. Om inte någon trosartikel tvingar honom att förstå det annorlunda än orden säger. För vi måste vara klara över att inget enklare tal har framförts på jorden än det som har talats av Gud. När Mose därför skriver att Gud skapade himlen och jorden och allt som finns i det på 6 dagar, så låt det vara 6 dagar. Du ska inte följa kommentaren som säger att de 6 dagarna var en dag. Men om du inte kan förstå hur det kunde ha varit 6 dagar, så ger den helige ande äran att han är lärdare än du. När vi har att göra med skriften måste vi komma ihåg att det är Gud själv som talar. Det här bakgrunden till den här kommentaren, det är ju troligtvis Augustinus och Hilarius som menade att det kunde inte, 6 dagar kan inte betyda 6 dagar. För det kan inte ta 6 dagar för en allsmäktig Gud att skapa himmelen och jorden. Det ska förstås som att det skedde på en dag. Så det är ju det motsatta mot vad vi har i vår tid, när vi har evolutionismen med dess långa, man räknar med miljarder år, att jorden är miljarder år. Så här ser vi att det är från det ena liket till det andra. Men Luther, han förblir i 6 dagar, eftersom det är det som texten säger. Och det finns inga skäl att förstå det annorlunda. Luther var skriftens lärjunge, inte mästare. Och detta är någonting väldigt viktigt om man ska förstå Luthers bibelsyn. Dagens moderna bibelkritiker är inte lärjunga till skriften, utan de vill mästra boken. Han säger, vis och sant vi är helgon och har den heliga ande, kan berömma oss att vi är katekumener och elever till profeterna. Ja, vi är män som upprepar och predikar det vi har hört och lärt från apostlarna och profeterna. Och Öberg konstaterar, Luther har ständigt poängterat att bibelläsaren måste vara en ödmjuk lärjunge som inte sätter Bibelns yttersta auktoriteter, Fadern, Sonen och Anden, i skola. Man ska inte tänka sig att man vet bättre än den treenige Guden. Luther förutsätter här och i många utsagor att inte bara skriftens författare är andebudna, utan även att Bibelns satser, ord och innehåll är budna, ingivna och författade av den helige ande. Det är alltså utgångspunkten i Luthers bibelsyn, bibeltolkning, att det är hans inspirationstro. Vi ska ta ett exempel här och jämföra 3 utsagor om skapelseberättelsen. Luther sa ju som vi hörde, låt det vara 6 dagar. Så ska vi fråga oss, vad säger den här lilla skriften som jag kanske har med mig här? Den här. Detta tror vi. Och så ska vi fråga oss, vad säger en Bo Giertz, en som har varit väldigt betydelsefull i den lutherska kyrkan här i Norden, inte bara för mig utan säkert för oss alla i någon mån. Kommer ihåg när jag först fick hans bok Tron alena mina händer och läste den, så det var en fantastisk upplevelse. Och sen den här Stengrunden också. Men sen finns det ett par böcker som heter Att kunna läsa sin bibel och Trons ABC, där han behandlar Giertz behandlar sin syn på Bibeln. Det kommer fram ganska tydligt hur han tänker kring till exempel kring skapelseberättelsen, kring undren i Bibeln och så vidare. Och ja, vi kan återkomma till det, vad han säger. Men först detta tror vi. Alltså det är en kort trosbekännelse som har kommit från Wisconsin i Norden. Och som har översatts till svenska och finska och många andra språk. Där står det om om skapelsen. Vi tror att universum, världen och människosläktet blev till i begynnelsen när Gud skapade himmel och jord och alla varelser. Ytterligare vittnesbörd om denna händelse finns på andra ställen i Gamla testamentet och Nya testamentet. Skapelsen skedde under loppet av 6 på varandra följande dagar av normal längd genom kraften i Guds allsmäktiga ord. Och det påstår man då eftersom det står så i skapelseberättelsen. Och sen för det andra, vi tror att Bibeln ger en sann, verklig och historisk redogörelse för skapelsen. Så står det alltså i den här boken. Gerts bibelsyn, så den kommer då fram i, jag tror det är Trons ABC som han har mer om det där. Så säger han då att om man läser den, alltså Bibeln som en artikel i ett uppslagsverk, så finner man inte det Gud vill säga oss. Läser man den på det viset måste den vålla oöverkomliga problem. Den kan inte stämma med vetenskapen, redan av den anledningen att den vetenskapliga världsbilden växlar och måste växla allt eftersom vårt vetande ökar. Men säger jag att Gud har inte menat att skapelseberättelsen skulle läsas på det viset. Och så hänvisar Gerts till att det finns 2 skapelseberättelser. Och han menar då att det är bevis för att Gud inte har ämnat skildra verklig historia. Det vill säga, det är inte samma sak som när man i detta tro vi säger att vi tror att Bibeln ger en sann, verklig och historisk redogörelse för skapelsen. Alltså det var så det gick till. Men för Gerts är det viktigare med att det stämmer med vetenskapliga teorier. Det är liksom det som vetenskapen som är facit, och så måste man tolka skapelseberättelsen utifrån detta facit. Och Gud har inte menat att skapelseberättelsen skulle läsas på det sättet. Och det kan man fråga, att hur vet Gerts det? Vad finns det i själva texten som vittnar om att det ska förstås bildligt? Sen fortsätter Gerts att utvecklingsläran utesluter inte tron på skapelsen. En kristen med intresse för naturvetenskap kommer alltid att sätta detta som vi kallar skapelseberättelsens ramverk i relation till dagens vetenskapliga rön och teorier. Ibland kan han konstatera samstämmigheten, ibland står han inför problem. För egen del kan han ha den övertygelsen att man en gång i framtiden, när man vet mer än idag, ska kunna se hur de många dunkla antydningarna i skapelseberättelsens detaljer verkligen speglar de yttre förhållandena i världens tillblivelse. Dunkla antydningar. Vi kommer ihåg att Luther skrev: för vi måste vara klara över att inget enklare tal, han säger inte inget dunklare tal, utan enklare tal har framförts på jorden än det som har talats av Gud. När Mose därför skriver att Gud skapade himlen och jorden och allt som finns i det på 6 dagar, så låt det vara 6 dagar. Vi ska ta ett annat exempel. Jona och hans vistelse i fisken. Är det möjligt att en man befinner sig i buken på en fisk 3 dagar och 3 nätter och förblir levande? Ska det ses som en historisk händelse eller en liknelse? Ja, för den moderna bibelkritiken är frågan enkel. Det är naturligtvis så att den inte speglar en historisk händelse, utan det är en legend, den liknelse eller någonting annat. Så vad ska vi då tänka om Jona? Om vi frågar Gerts, och då talar han talar om Job till exempel. Han utgår från Job och sen kommer han in på Jona. Och han säger att det är tydligt att behållningen av boken, Jobs bok, det som är Guds budskap till oss, blir alldeles detsamma hur man än ser på frågan om den historiska bakgrunden. Det finns andra böcker i GT, till exempel Jona och Rut, om vilka fromma människor har haft liknande meningar och uppfattat dem som berättelser av ungefär samma slag som Jesu liknelser. Och sen måste han i en not förklara, eller komma till det här att Jesus talar om ninevitiska män som ska träda fram på vid domen mot detta släkte. Och det säger han då att Jesus talar om Jona och ninevitiska män som han gör, talar starkt för att han ansåg att berättelsen var historisk. Man får emellertid komma ihåg att vi enligt vanligt språkbruk kan tala om Odysseus och Hamlet som om de levat. Så det är inget större problem och inget bevis alls förgärts att Guds son som han räknar med att Jona och berättelsen om Nineve, om deras omvändelse, att det är en historisk händelse. Det är märkligt med tanke på att Bibeln är ju Jesu bok, det är ju han som har skrivit den. Och samtidigt kan man tänka med Ruts bok, att hon finns ju i Jesus släkttavla. Att mycket märkligt egentligen. Men vad säger Luther då om Jona? Det här kommer hans formala skriftauktoritet fram. Han säger att vem skulle tro på berättelsen om den inte stod skriven i den heliga skrift? Det finns inget skäl att tro på den annat än att den står skriven i Bibeln. Därför tror vi på den. Det är en helt annan syn på skriften än den som Gerts framför. Sen också någonting om Bibelns ofelbarhet och bibelkritik. Också här ett citat från detta: tror vi. Vi tror att skriften är en samstämmig helhet, sann och utan fel i allt den säger. För frälsaren sa det. Här har vi också den här formala bibeltron att frälsaren sa det. Skriften kan inte göras om intet. Den är därför den ofelbara auktoriteten och vägledningen för allt vi tror och gör. Och vad säger Luther? Ordet är så högt över kritik att det inte ens är minsta bokstav i den tar miste. Vare sig i lagen eller i gudomliga löfterna, alltså evangelium. Därför får vi inte ge efter för någon sekt, inte ens när det gäller en prick, alltså en i-prick till exempel, i skriften. Och detta oavsett hur mycket de ropar och förtalar oss att vi genom vår stora tillgivenhet till orden bryter mot kärleken. Det handlar om kyrkogemenskap med de andra evangeliska kyrkorna. Att det som vi var inne på med nattvardsstriden för fem usla ords skull, så säger Luther att man kan inte ge avkall på läran, eftersom den inte är vår utan Guds. Det som står i Bibeln har vi ingen rätt att kompromissa med, säger Luther. Koncilierna, påven och Bibeln, hur är relationen där? Det säger Luther: endast Guds ord i skriften är ofelbart och ljus divinum, alltså efter gudomlig rätt. Man kan inte jämställa Guds ord och konciliebeslut utan att göra orätt mot Guds ord. Det är bara Guds ord som är ofelbart, inte konciliebeslut. Don Augustinus har sagt att alla skrifter utom den heliga skrift ska läsas med urskiljning, måste både påvens och konciliernas beslut underläggas prövning, eftersom människor beslutar och talar här. Och Öberg konstaterar: Luther hävdar att den heliga skrift ska betraktas som och är Guds myndiga och upplysande ord, som utan reservationer måste erkännas som en absolut sanning. Och det var det vi var inne på i citatet här. Att ordet är höjt över kritik och vi kan inte kompromissa med en enda prick. Sen någonting om Luthers syn på det som Gerts kallar för ramverket och som man ofta välmenade människor tänker att här Bibelns inspiration gäller inte historiska data eller geografiska data. Men Luther har studerat Bibelns kronologi mycket noggrant. Han satte jättemycket arbete på det. Och det resulterade i ett arbete som han kallar för kronikon. Och hans metod, det är den att om det finns sekulära vittnesbörd från sekulära historiker och det är av en annan mening än Bibeln, så ger han Bibeln rätt. Han säger att historikerna var endast människor, men i Bibeln är det den sanna guden som talar. Och Bibeln ska inte korrigeras utifrån mänsklig evidens eller mänskliga vittnesbörd. Vi ska inte ta anstöt av Guds ord, även om det låter häpnadsväckande, falskt och omöjligt. Men vi ska hålla fast vid att om Gud har sagt det, så kommer det att ske. Ingen ska fråga huruvida det är möjligt, utan endast ta reda på om det är Gud som har sagt det. Och om Gud sa det, är han också mäktig och sann nog att göra det. Därför ska vi tro det. Vi ska noga akta oss för synden att tvivla på Guds ord, oavsett hur fullt av lögner det förefaller vara. För det Gud säger är helt säkert sant. Sen har vi ett citat från Pedersen. Luther kan fordra en underkastelse under ordet som gränsar till sacrificium intellectus, alltså att man offrar intellektet, förnuftet. Han kan antaga historiska berättelsens pålitlighet endast av den orsaken att det står i Bibeln. Till exempel Jona. Skriften ljuger inte, tar aldrig miste. Och ett citat från Öberg. Gamla testamentet innehåller många utsagor som Luther har svårt att förstå, samtidigt som han försöker ge rimliga förklaringar till dem för att Bibelns normativitet inte ska rivas upp. Och det är här som vi har som vi konstaterade att Luther är skriftens lärjunge och inte mästare. Att det inte han har den här bastanta synen på Bibeln och samtidigt så blundar han inte för att för de saker som verkar motsäga varandra och där det verkar finnas fel, men han som en sann lärjunge så försöker han ge rimliga förklaringar till hur det kan hänga ihop. Och han klandrar dem som fräckt ropar att ett misstag föreligger och därmed kastar tvivel över andra delar av Bibeln. Och som jag sa det så arbetar han väldigt mycket med en tidslista över jordens år. Men han kan inte lösa alla problem där. Men inställningen han har är ju lärjungens. Endast den helige ande vet allt. Och Öberg konstaterar att för Luther så är den heliga skrift ingiven av Guds ande också i utsagor om historien, naturen och skapelsen. Och det här är intressant för att Öberg själv, han skulle nog inte skriva under den här boken i allt den säger. Att han frågar på ett ställe att vad skulle Måne Luther ha sagt om han skulle ha känt till alla de vetenskapliga rön som vi har i vår tid. Att hur skulle han ha tänkt kring skapelsen då, frågar Öberg sig. Så att han är ganska neutral, har jag kommit fram till i den här frågan. Men sen kommer hans slutsats. Slutsats av hans grundliga studie. Att vilka Lutherforskare, alltså vilken syn har egentligen Luther på inspirationen? Vem får honom i hans fack, i sitt fack? Och då säger han ibland att den heliga skrift är inspirerad i allt den säger och som en hel bok. Detta är bara ett oemotsägligt faktum som inte kan diskuteras bort utifrån meningar 450 år efter Luther. Så vår tid kan inte Lutherforskare komma och säga att och alla Luther för en bibelkritiker enligt dagens modell. Utan för honom, han tror stenhårt på Bibelns inspiration. Det är ett oemotsägligt faktum. Det var alltså Öbergs sammanfattning. Sen ska vi komma in på Luthers skriftkritik, alltså det som dagens moderna bibelkritiker tar som intäkt för att han var deras fader i deras bibelsyn, att han är deras man. Var Luther en bibelkritiker och vad gäller i så fall hans kritik? Vi kan säga att vår tids radikala bibelkritik, den utgår från en tankevärld där man inte räknar med något övernaturligt eller gudomligt. Att tala om förutsägelser och under motsvarar inte verkligheten. Det ser man ju med till exempel Jesajas bok och hur man hanterar Jesaja och Daniel och så vidare. Att det är inte förutsägelser i verkligt mått att han skulle förutsäga Messias lidande, utan det syftar på någonting annat och boken är skriven mycket senare än det som han förutsäger. Så man vet redan vad som hände, tänker man. Och Öberg konstaterar att de mest radikala lägren studeras egentligen Bibeln som om Gud icke fanns och har uppenbarat sig. Det tror jag är en träffande tolkning. Och det ser man ju också till exempel hos Hjärts att naturvetenskapliga teorier är en förutsättning för bibeltolkningen. Att vad är det som Gud vill säga med det här stället? Vad är det som Gud vill säga oss? Hur ska man förstå det? Hur får vi det att stämma överens med naturvetenskapen? Men vilken är då grundförutsättningen för Luthers bibeltolkning? Då kan man säga två saker. Att Gud finns och Bibeln är hans ord. Och för det andra, Kristus är Bibelns kärna och kärna. När det gäller kritiken som han kommer med så är det oftast de tidiga skrifterna man stannar ofta vid dem. Till exempel Nya testamentet 1522, det så kallade septembertestamentet. Där har Luther en ranking att han frågar vilka de förnämsta och ädlaste böckerna i Nya testamentet. Och då nämner han då Johannes evangelium, Pauli brev, Petrus första brev, Johannes första brev och ja, det är de som är den rätta kärnan och märgen i Nya testamentet. Eftersom de beskriver bäst Kristi ord, hans frälsningsverk och tro. De synoptiska evangelierna, de är mer upptagna med Kristi liv och undergärningar, det vill säga Matteus, Markus och Lukas. Inte så mycket, de är inte lika kristologiska som Johannes evangeliet. Och sen Jakobs brev säger han att det är en riktig halmepistel jämförelse med ovannämnda böcker. Och han ansåg att det strider mot Paulus tal om rättfärdiggörelse av nåd alena genom tro. Denna ranking togs bort i företalen till hela Bibeln 1534 och revisionerna av Nya testamentet 1539 och framåt. Och en av orsakerna till det var att han var rädd för ett godtyckligt bibelbruk. Att jag kan ta den här boken och så den här viktigast för mig och sen tar Ola någon annan bok och så vidare. Att, lite som svärmarna höll på. Han var rädd för att förknippas med svärmarna. Att han är en sån man. Men Öberg konstaterar inför denna Luthers kritik av Bibeln, enskilda bibelböcker, så konstaterar han att hans bastanta syn på Bibelns formala auktoritet gör det närmast omöjligt för honom att föra fram bibelkritik i verklig mening, alltså det som vi idag kallar för bibelkritik. Men det finns en kritik mot kanon 1522. Och det rör ju då frågan att vilka böcker är sant apostoliska? Och det kommer till uttryck till exempel på det sätt hur han placerar sina böckerna i Nya testamentet. Till exempel fyra av antilegomena, Hebreerbrevet, Jakob, Judas och Uppenbarelseboken, så placerar han sist i Nya testamentet. Men de finns med i hans Nya testamente. Och vi kan ju fråga oss att vad beror det här på egentligen? Ska vi först konstatera att det är inget nytt i kyrkohistorien att man ställer sig tveksamma till en del böcker. Det hände både i öst och väst och det var ofta inte samma böcker. Så att han kan säga till i den här boken som är en översättning, lite block bland hans företal till Bibeln, så kan han säga om Jakobs brev: även om de gamla förkastat detta brev av Sankt Jakob, så prisar jag det och anser att det ändå är gott, eftersom det inte alls framställer någon människolära och strängt driver Guds lag. Så att han är mycket medveten om förstås vad Eusebius säger i sin kyrkohistoria och så vidare. Och sen så finns det ju i hans samtid också, inte bara i historien utan i samtiden också, en kritik mot en del böcker. Till exempel av Erasmus av Rotterdam, som speciellt kritiserade Jakobs brev. Sen tror jag att man kan förklara ganska mycket av hans avvika inställning till exempel Jakob från hans utifrån källvårdsmässiga orsaker. Han hade ju upptäckt den stora skatten evangelium, rättfärdiggörelsen av nåd alena genom tron, och det var ju det som var hans stora, han älskade ju detta evangelium, och det som verkade tala emot det så ville han ju inte föra fram på samma sätt, för det skulle förvirra det tyska folket. Och också det faktum att detta som han älskade, hans evangelium, så det stödde han ju främst på Paulus brev och Johannes evangelium, kanske Saltaren. Och det som då verkade, som han tyckte att motsade detta evangelium, så det blev han ju lite misstänksam emot. Att är det månne en apostolisk skrift? Och sen har den bibelteologiska era som Luther levde i stor betydelse. Och där sammanfattar Öberg att vi ska vara klara över att kyrkan vid Luthers framträdande icke definitivt hade slagit fast vilka böcker i den brukade bibeln, den bibel som användes, som hade kanonisk ställning. Till exempel de apokryfiska böckerna, gamla testamentet, så de hade ju en väldigt stark ställning i romersk-katolska kyrkan. Man använde ju, de var ju kanoniserade eftersom man använde den alexandriska kanon som utgick från Septuaginta och inte den hebreiska, där de inte fanns med. Så det var ju också för Luther en fråga, att han visste ju om det där, att de är ju egentligen inte kanoniska. Så det är lite annat än idag när vi får serverat en bibelöversättning som helt klart har tagit ställning till den här saken, och det är ingen av oss som ifrågasätter sån här huruvida en av de 66 böckerna finns, ska höra till kanon. Men så var det alltså fortfarande på Luthers tid. Sen var vi redan inne på Erasmus kritik mot Jakobsbrevet, Hebreerbrevet, andra Petribrev, andra och tredje Johannes, Judas och Uppenbarelseboken. Kardinal Cajetanus, som förhörde Luther i Augsburg, han var ju en stor fiende till reformationen. Men han kritiserade bland annat Hebreerbrevet. Och så försökte ju Johan Eck spela ut Jakob mot Luthers rättfärdiggörelselära i Leipzig 1519. Så det finns mycket i hans samtid som gör att Luther inte har, ja, det spädde på lite den här avogheten mot till exempel Jakobs brev då. Och det som saken då gäller är att Luther ansåg att de här skrifterna, antilegomerna, att de var problematiska och osäkra beträffande deras apostoliska ursprung och apostolisk teologi. Och då kan han så att säga i det här företalet att det som inte lär Kristus är inte apostoliskt, även om Sankt Petrus eller Paulus skulle lära det. Det som däremot predikar Kristus är apostoliskt, även om Judas, Hannas, Pilatus och Herodes skulle lära det. Och som vi konstaterade, tveksamheten, det är inget nytt i kyrkohistorien. Man kan inte belasta Luther för det. Och sen har vi den här själavårdsaspekten. Att för Luther är det viktigt att man inte under hänvisning till Bibeln, dålig bibeltolkning, talar oklart om frälsningens grund och trons rättfärdighet. Luther är inte bara historiker och exeget, utan i hög grad förkunnare och själavårdare. Och sen har vi det här citatet, om motståndarna driver skriften mot Kristus, till exempel om man driver Jakob mot Paulus, så driver vi Kristus mot skriften. Så skriften samlade vittnesbörd om trons rättfärdighet mot lösryckta verser från Jakob. Men vi ska komma ihåg att detta sätt, att det är endast hypotetiskt för Luther. Det handlar inte om att driva enskilda eller olika ställen i kanon, i kanoniska skrifter mot varandra, utan frågan är, tillhör en viss bok kanon, alltså det rättesnöret för vår tro? För de kanoniska böckerna, de motsäger inte varandra. Skriften motsäger inte sig själv. Vi ska säga någonting mer om Jakobsbreven, en liten sammanfattning. 1519 så har vi då Johan Eck i dispositionen i Leipzig. Han för ju fram Jakob 2:17, så är tron i sig själv död om den inte är med sig gärningar. Det för han fram mot Luthers lära om rättfärdiggörelsen genom tron alena. Och Luther driver i sitt svar Kristus mot skriften, kan man säga. En enda vers i ett tveksam bibelbok kan inte drivas mot skriftens samlade vittnesbörd om trons rättfärdighet. Och 1522 så finns det öppen kritik från Luther mot att Jakob inte driver Kristus. Men Jakob lär dock lagen väl. Men han tror ju inte att det är någon apostelskrift som det är frågan om, utan han menar den också här i senare utgåvar den en att den är skriven av en människa som levde mycket längre, mycket senare än Paulus och Petrus. Och kritiken är också det att Kristi död och uppståndelse samt Kristi ande och ämbete förs inte fram med kraft i Jakobs brev. Den driver alltså inte Kristus. En sant apostolisk skrift måste framhålla och riva Kristi person och verk, säger Luther. Sen 1530 och ända till sin död 1546, då tar han bort orden om att han inte vill ha Jakob med i sin bibel. Och så finns det här citatet då: även om de gamla har förkastat detta brev av Sankt Jakob, så prisar jag det och anser att det ändå är gott, eftersom det inte alls framställer någon människolära och strängt driver Guds lag. Men om jag nu ska ge min syn på saken, så håller jag före att det inte är ett brev av en apostel. Och det tror vi ju egentligen inte heller, för eftersom Jakob, Herrens bror, inte var en av apostlarna. Men det är en annan fråga. Hebreerbrevet var ju också skeptisk till. Jag ska inte gå in på orsakerna, men det, mot slutet av hans liv är det inget större problem för honom. Och han uppvärderar uppenbarelseboken, men tvivlar fortfarande på att den är skriven av en apostel. Men han säger att den som vill tro det, som må tro det. Och den var ju också en bok som var väldigt omstridd i den tidiga kyrkan, eftersom det fanns så mycket olika syner och profetior. Men ett problem med Lutherforskningen är att de ofta stannar vid 1522. Och för att ge en rättvis bild av Luthers bibelsyn, så borde man också ta senare den äldre Luthers utsagor i beaktande. Det var någonting om Luthers, den skriftkritiken hos Luther. Becker skriver i sin artikel att han säger att det finns 1000 ställen som där det kommer fram den här Luthers massiva tro på Bibeln. Sen finns det en handfull ställen som är svåra att förstå, och där han verkar tala emot den här, som verkar tala emot den här att Bibeln har auktoritet för honom. Men det ska vi komma ihåg när det gäller Luthers skriftkritik, att det inte är bibelkritik i den form vi har det idag, utan det handlar om kanon. Vilka böcker hörde till kanon? Det är ju den moderna bibelkritiken inte intresserad av, eftersom man inte tror att det finns något rättesnöre för vårt liv, och speciellt inte i Bibeln. Sen ska vi säga någonting om det perifera i Bibeln. Det finns någonting som heter Luthers skopustanke. Det är någonting i skopet. Och där är det ju så att Bibeln har ett centrum och en periferi. Och det kan vi konstatera i vårt praktiska liv också. Att vi predikar inte lika ofta över Ordspråksboken eller Tredje Mosebok som över Johannes Evangelium eller Romarbrevet. Skriften vetnar om Kristus, men alla ställen vetnar inte om Kristus lika tydligt. Att Bibeln har ett centrum och en periferi, det är också någonting som till exempel Gertz har lagt märke till. Och han säger då att han talar om det här ramverket. Att vi har ett centrum som talar om frälsningen, och sen har vi ett ramverk, till exempel skapelseberättelsens ramverk, som vi inte kan då ta helt på orden. Men han säger då att Bibeln är sådan som Gud vill att den skulle vara. Alltså det är inte ovanligt att välmenande, fromma människor försöker försvara Bibeln utifrån en vetenskaplig världsbild. Det vill säga, den är utan fel när den talar om frälsningen, men den innehåller ju så mycket som inte har något att göra med Kristus. Och de bitarna är då inte inspirerade, eller så är de inspirerade, men de är inte avsedda att förmedla verklig historia. Men för Luther är också det triviala, det mest vardagliga i Bibeln, inspirerat av den helige ande. Han säger att den helige ande säger inget onyttigt eller utan orsak. Vi ser hur Mose, ja den helige ande själv, beskriver patriarkens mest vardagliga handlingar och lidande med sådan flit. Den helige ande anser det inte vara olämpligt att spendera så mycket tid på det som rör jordbruket. Och sen har vi några exempel. Det han säger om Lea och Rakels gräl om Rubens kärleksäpplen. Han säger att detta är en jättelöjlig och barnslig sak. Vem kunde skriva något mer värdelöst och trivialt? Så varför står det då överhuvudtaget skrivet? Svar: man måste alltid hålla i minnet, som jag brukar säga, att den helige ande är läraren i denna bok. Det behagar honom att leka och kämpa på detta sätt och att beskriva sådana här vardagliga, barnsliga saker som är värdelösa, kan han säga. Och sen en kommentar kring hur Jakob vandrat i Haran. Du ska inte undra över varför det behagar den helige ande att beskriva såna här obetydliga gärningar. Lyssna till vad Paulus säger i Romarbrevet 15. Allt som har skrivits tidigare är skrivet i vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Den som läser och studerar skriften uthålligt kommer att inse att inget är så oviktigt att det inte åtminstone kan tjäna till att förbättra vårt liv och vårt uppförande. Ty den helige ande har sett till att det blev nedtecknat. Det är alltså så, enligt Luther så är också det mest triviala, vardagliga, sådant som den helige ande har drivit människor att skriva, teckna ned. Det är Guds ord. Men vad menas då med Guds ord? Där har vi en del moderna synpunkter. Guds ord, det är inte en bok utan en person. Vi tror inte på en bok utan på en person. Bibeln är inte Guds ord, men Guds ord finns i Bibeln. Det sa det Ingemar Ström, som var tidigare biskop i Stockholms stift. Och sen kan man också säga om Luther att enligt Luther är det bara det i Bibeln som driver Kristus som är Guds ord. Men vad säger Luther själv? Visst, skriften använder ibland begreppet Guds ord om sonen, den andra personen i gudomen. Men det rör sig om undantagsfall. För Luther är det skrift och vårt Gottes synonymt, alltså skriften och Guds ord. Den heliga skrift är Guds ord. Ingen annan lära ska framföras eller höras i kyrkan förutom det rena Guds ord. Det är, alltså det vill säga, den heliga skrift. Vi ska sammanfatta Luthers skriftkritik med att konstatera att det är viktigt att börja i rätt ända när det gäller Luthers skriftsyn. Alltså det, vi har 1000 ställen mot en handfull. Han trodde på verbal inspirationen även om han inte hade någon exakt lära, någon utformad lära om hur inspirationen gått till i praktiken. Det kom först under ortodoxin. Men tron fanns där. Luthers skriftkritik kan inte tas till intäkt för dagens historiskt kritiska bibelforskning. Luther trodde på och räknade med Gud. Den moderna bibelforskningen låtsas som om Gud inte finns. Och ett citat från Öberg. Luthers brottning med bibelkanons och separata texters problem kan man likväl inte bortse ifrån. Men överbetonar man dem för att bland annat försöka få in honom i de senaste seklens historiska kritik av Bibeln, då beskriver man enligt min bestämda uppfattning icke Luthers bibelsyn och bibeltolkning. Sen har vi ett ord som jag tycker att ett citat från Luther som jag tycker att sammanfattar väldigt bra det här, hans syn på skriften och kanon. Vi ska inte ta anstöt av Guds ord, även om det låter häpnadsväckande, falskt och omöjligt. Nej, vi ska fasthålla oss vid att om Gud har sagt det, så kommer det att ske. Ingen ska fråga huruvida det är möjligt, utan endast reda på om det är Gud som har sagt det. Om Gud sa det är han också mäktig att sann nog att göra det. Att det sant apostoliska eller profetiska verkligen är Guds ord, det var aldrig någon fråga för Luther. Frågan var, är den eller den boken apostolisk? Det vill säga, är den eller den boken något som den helige ande har inspirerat om? Sen till sist något kort om Luthers bibeltolkning. Och där är det ju tre fack egentligen, kan man säga. Det finns Luther, så finns det svärmarna och så finns det Rom, den romerska katolska kyrkan. Luther har ju av den åsikten att den som vill höra Gud tala ska läsa den heliga skrift. Det är där man, och det var ju Öyvind inne på också, att det där skriften i och svärmeriet, att den som vill höra Gud tala ska läsa den heliga skrift. Det är så han uppenbarar sig. Men Luther hade också, han hade tidigt också frestats till en symbolisk tolkning av nattvardsorden. Att detta symboliserar min kropp och inte detta är. Och så inte ens han gick helt fri från svärmiska tendenser. Och han säger också i smakaldiska artiklarna, jag tror att Öyvind var inne på det stället, jag vet inte om du citerar det här. Med ett ord vidlåder svärmeriet Adam och hans barn från världens begynnelse till dess slut. Och jag skulle rekommendera att om ni kommer hem att ni kan ta fram smakaldiska artiklarna och läsa detta ställe just som handlar om det yttre ordet. Och hur Gud förmedlar sin nåd. Det är väldigt starkt
klargöra det, men vi har inte tid att gå in på det nu. Och sen är ju inte heller det sakramentala, det i Luthers bibelsyn, det är ju inte heller i skopet för det här föredraget. Men för Luther det yttre ordet det viktigaste, det vill säga skriften och den muntliga predikan som baserar sig på skriften och sakramenten. Det är endast genom dessa medel som Gud förmedlar sin nåd till oss. Det inre ordet, alltså den heliga andes verkan i hjärtat, hur Gud talar till oss i hjärtat, det var det väsentliga för svärmarna. Anden ska göra det i kyrkan. Och det ledde till förakt för bokstaven, som, alltså bibelordet som ansågs vara dött. För den romersk-katolska kyrkan så var det ju å andra sidan så att bibeln inte var tillräcklig. Det kan man ju säga att det är lite som med Simpsons rävar, att svärmarna och Rom var fastbundna i svansen, för det hade de faktiskt lite samma tanke, att bibeln är inte tillräckligt, det måste komma en någonting mer, antingen i att den enskilda kristna i sitt hjärta fick direkt uppenbarelse från Gud, eller så att kyrkan som har monopol på tolkningen kan lägga fram nya läror och har nyckeln till bibelförståelse i predikoämbetet. Så att de romerska katolska teologerna, de erkände gärna att reformatorernas läror grundade sig på skriften. Det var inget problem för dem. För att skriften är i alla fall inte tillräcklig. De har bara kommit halvvägs. Reformatorerna är ju utan kyrkans, den katolska kyrkans läroämbete och påven som vet hur man ska tolka bibeln. Och svärmarna, de ansåg att skriften skulle utläggas av de troendes ande. Och utan klart bibelns stöd så avskaffade de då bilder i kyrkorna, liturgi. Och man övergav det yttre ordet, alltså skriften, en skriftenlig predikan och sakramenten. Och man baserar sitt tänkande på ett inre ljus. Och det ledde då till att både Rom och svärmarna kunde stifta nya regler för samvetena. Och medan Luther konstaterar att det endast det som Kristus i Bibeln klart och tydligt har uttryckt är bindande för samvetena. Resten är fritt. Och mot svärmarnas subjektiva uppenbarelser och den empiriska, alltså romersk-katolska kyrkan, dess tal om en inre kyrkan fortsatt uppenbarelse, så framhävdar Luther att profeternas, Kristi och apostlarnas ord ger en slutgiltig uppenbarelse. Det är i Bibeln som Guds uppenbarelse finns och ingen annanstans. Personlig och av kyrkan utökad uppenbarelse måste prövas utifrån trons analogi, men ytterst inför ordet. Nu ska vi fråga oss, hur ser det ut idag? Ja, Rom finns ju kvar. Och också sedan att argumentera utifrån kyrkofäderna finns kvar, det som vi var inne på i början lite. Som jag tycker att det är intressant, att hur har man i kyrkans historia argumenterat i lärofrågor? Kan man gå till skriften eller måste man hämta hjälp från kyrkofäderna? Och vem har i så fall flest kyrkofäder på sin sida? Och sen finns det en uppsjö med profetier och syner, eller som man kallar på engelska himlaturism, heavenly tourism. Det vill säga att människor har nära döden upplevelser och upplever att de är i himlen. Och det ger förstås tilläggsinformation. Hur är det i himlen egentligen? Så det är på det sättet intressant för människor. Men dessa så går inte att lita på. Det är det som finns i skriften som är Guds uppenbarelse. Inte syner. Så vi inte vet egentligen varifrån de kommer. Sista sidan. Vad kan vi lära oss av Luthers bibelsyn? Skriften alena gäller fortfarande. Ska kristen enhet nås, så måste den nås på skriftens grund. Det är det som är också Konkordieformens hållning. Räkna med Gud. Skapelseverket är något övernaturligt. Så vi ska inte räkna med att allting som hör till skapelseverket kan utforskas vetenskapligt. Och sen att tolka Nya testamentet i ljuset av Gamla testamentet. Att Kristus är Bibelns kärna och kärna. Skrifterna vittnar om mig, säger Jesus. Och sen kanske det viktigaste att vara skriftens lärjunge och inte dess mästare. För det är faktiskt så att den helige ande, han var lärdare än Luther och han är säkert lärdare än oss också.